Då ska jag läsa dagens evangelietext som är hämtad från Lukas evangeliets 8:e kapitel. 18:e kapitel, så ska det vara. Vers 9-14. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar och bedragare och horkarar. Eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd. Innan predikan drar igång på riktigt så får jag väl säga hej till alla er jag inte sett tidigare. Joel Warnemark heter jag och jobbar som pastor här i Bifrostkyrkan. Jätteroligt att se så många här. Med det avklarat då, så är det ju så här att här, åtminstone här i Bifrostkyrkan, så följer vi allt som oftast kyrkoåret. Och just nu, för er som var uppmärksamma när ni kom in och på den första bilden, så stod det 11:e söndagen i trefaldighet. Och det kan vara förvirrande för några, kanske för ganska många. Men det betyder alltså att vi är snart halvvägs in i den tid som kallas trefaldighetstid. Där tiden från pingsten fram till domsöndagen. Och då kan man säga att då är det som att pingstens liksom glädjebud om den heliga ande skjutsar in oss i en tid när vi får fundera på: okej, vad gör vi nu då? När vi vet att Gud är fader, son och ande, det vill säga en trefaldighet. Vad gör vi med detta? Hur lever vi i den tron? Och det är därför som just den här söndagen på något sätt sammanfattar hela trefaldighetstiden, tro och liv. Vad innebär det för våra liv att vi tror att Gud är tre och samtidigt en? Vad innebär det för våra liv att vi säger att jag är kristen? Mest troligt så kommer ju det få konsekvenser för hur jag lever mitt liv. Men vad är det egentligen för konsekvenser det får? Hur ser ett kristet liv ut? Och det här är ingenting jag kommer liksom berätta för er på en kvart här nu, hur ett kristet liv ser ut. Det där har vi som kyrka debatterat mer eller mindre intensivt nu under 2000 år. Hur ser egentligen ett kristet liv ut? Det har liksom alltid varit aktuellt, och precis som Paulus skriver i Romarbrevet, ända sedan liksom de dagarna så är frågan om sig: hur står tron i relation till gärningar? Hur står nåden i förhållande till liksom rättfärdigheten? Vad kommer först? Vad kommer sen? Just så som vi är här liksom idag 2024, så är vi kanske inte alltid jätte liksom intresserade eller funderar mycket om så här, vad är ett rättfärdigt liv. Men vi kanske pratar desto mer om vad är ett meningsfullt liv. Och både så att säga ekumeniekyrkan och pingstkyrkan och liksom frikyrkorörelsen i stort var ju väldigt liksom debatterade flitigt om vad är en korrekt syn på dopet och de här försoningsstriderna som förekom på slutet av 1800-talet. Hur ska vi egentligen tänka kring försoning? Det är ganska främmande för oss idag. Men likväl så är frågan om vad är ett kristet liv? Den frågan lever ju än idag. Och det är ju en, tycker jag, en konstant balansgång det här. Mellan att inte hamna i något av otaliga diken. Att bara tänka att ja, men jag kämpar ju med att bara försöka tro. Då behöver det väl också inte få massa jobbiga konsekvenser för hur jag lever mitt liv. Jag minns fortfarande, och jag kan tänka mig att många kanske har känt igen den tanken. För jag minns att jag tänkte när jag var tonåring, och den tanken slår mig i och för sig ibland fortfarande också, att jag såg det nästan som en komplimang när någon kom och sa: jaha, är du kristen? Det kunde jag aldrig gissa. Och då tänkte jag, vad skönt. För då har jag liksom smugit under radarn och kunnat vara kristen utan att det har upplevts vara konstigt. Numera så skulle jag nog nästan ta det som en förelämpning om någon så här, för uppenbarligen numera känner jag att jag vill ju att min tro ska få konsekvenser för mitt liv. Och på samma sätt så möter vi ju i vår evangelietext också den här kampen mellan tro och liv. Jesus, inte bara i den här liknelsen utan på många ställen i evangelierna, svingar ju ganska vilt mot fariseerna. Som han upplever säger en sak och gör något annat. De på något sätt lever inte som de lär. Men ändå så visar ju evangelietexten idag på att ja, men, även om man lever som man lär, så finns det fallgropar och diken där också. För i evangelietexten så möter vi ju faktiskt en farisé som tycks leva som han lär. Som lever liksom enligt lagen och faktiskt gör det som han säger att folket ska göra. Men då faller han ju i ett annat dike. Att han börjar signera på de andra som uppenbarligen inte lever efter alla lagarna. Och jag tänker, det kanske för de flesta av oss, kanske det är ett, så att säga, ett vanligare dike vi tycks hamna i. Kanske finns några tullindrivare här också. Men att det här att ja, men, jag strävar ju, jag kämpar, jag försöker leva på något sätt i Jesu efterföljd. Och då är det lätt att den där lilla rösten kommer att, vad duktig du är. Men den där personen där borta, borde inte den skärpa sig lite? Den där personen, att den kallar sig kristen, det är en skam. Och jag tänker det, jag tror inte något kristet sammanhang är befriat från den sortens tankar och känslor. För det är ytterst mänskligt, så är det. Men det är som att Jesus i den här liknelsen vill varna för att ja, men, det finns många diken att falla i. Men hur ska vi då finna någon form av vägledning för att kanske undvika några av de här dikerna? Och jag tänker vi ska ta lite spjärn mot de andra texterna som vi hörde läsas. Vi ska börja med texten, Paulus text från Romarbrevet. Som för er som har läst Romarbrevet i sin helhet kanske vet att ja, men i början av brevet där vi dyker in så tar Paulus fram de svartaste och mörkaste färgerna han kan hitta. Och beskriver liksom människans på något sätt oduglighet i förhållande till Gud. Och liksom målar upp en bild av att nej, men vi är alla syndare. Ingen gör sig själv rättfärdig. Det är Jesus som gör oss rättfärdiga. Och här brukar jag tänka att den gode Martin Luther, han hade några dåliga sidor också, Martin Luther. Men han brukade säga att nåden befriar oss inte från gärningar utan till gärningar. Det är alltså inte gärningarna som ger oss nåden, men utifrån att vi får nåd, utifrån det Jesus har gjort, utifrån att vi är förlåtna, så ger det oss en möjlighet att gå i Jesu efterföljd med frimodighet och med kärlek. Och det jag tänker Paulus vill åt bland annat när han målar de här mörka färgerna och pekar ut alla som syndare och orättfärdiga, tänker att den insikten faktiskt kan göra oss ödmjuka. Och jag tycker att det är ganska en av de mest fascinerande tankarna och liksom på något sätt det som händer i en församling. Och det här är ganska, jag vet, det är liksom stora ord, men någonstans så tänker jag ändå så här att varje söndag så kommer det människor till våra kyrkor med åtminstone en liten dörr på glänt in i ens liv, att så här, jag kanske blir förvandlad här idag. Liksom på något sätt, man kommer med en ödmjukhet om att här kan jag få komma till ett sammanhang där jag kan få lära mig något nytt om vem Gud är och vad Gud har gjort. Jag kan få komma och inte bära hela sanningen utan i ödmjukhet få komma och säga idag kan jag faktiskt få uppleva Gud på ett nytt sätt. Och det är ganska fantastiskt. Så insikten om att på något sätt vi står här tillsammans med alla våra fel och brister kan skapa en ödmjukhet om att jag är inte perfekt. Jag bär kanske inte på mer sanning om hur ett kristet liv bör se ut än min granne jämte mig i bänken. Men den här insikten om att vi alla är syndare och den text vi hörde läsas från Jesaja kan ju ibland kanske också då skapa en känsla av att jag är syndare och Gud ska, han ska döma allt som vi liksom försöker oss på. Det finns ingen nytta att ens försöka. Och det kanske ni hör på mitt tonfall att jag tänker att det är inte så Gud tänker. Även om så att säga, vi läste i Jesaja om allt som ska falla under Guds dom. Människans högmod ska kuvas. Så tänker jag att det handlar om att sätta saker i rätt perspektiv. För att i all vår strävan efter att försöka efter förmåga följa Jesus, försöka liksom med, det tar ju ett helt liv att försöka fundera ut hur ser ett kristet liv ut? Men i all den strävan så återigen så tänker jag att ödmjukhet är ett ledord. Att inse att ja, men det vi ber om, och jag brukar försöka betona detta extra när jag säger detta, när den här bönen högt. Vi ber i vår fader, så säger vi, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Ibland så, när jag växte upp kanske och man hör i olika sammanhang, då betonar man låt ditt rike komma, låt. Och det finns väl inget fel i det, men för mig själv så är det en god påminnelse och en övning i ödmjukhet. Att faktiskt betona, låt ditt rike komma. I all vår strävan så blir det väldigt lätt annars att vi faller i högmodets dike. Och att vi försöker bygga vårt eget rike. Men om vi hela tiden på något sätt kalibrerar vår bön utifrån att amen, gode Gud, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så tror jag också att vi med tiden kanske får en lite bättre bild av hur ser det där kristna livet ut. Och jag tänker så här, att en av de allra viktigaste delarna av att försöka leva ett kristet liv, att få ihop tro och liv, det är att också finnas i en gemenskap. För jag tror att i all vår strävan efter att försöka fundera ut och reflektera och liksom försöka förstå hur ser ett kristet liv ut, så är det omöjligt att göra utan att finnas i en gemenskap som försöker efter bästa förmåga be, bekänna, förlåta och försonas. För det är tillsammans som vi liksom på något sätt lär oss av varandra att säga, okej, jag försöker liksom följa Jesus här, men uppenbarligen så misslyckades jag på den här punkten. Men om jag då kommer till en god vän i min församling som förlåter mig för det, trots att jag kanske har sårat den, så kan jag lära mig, okej, så ser förlåtelse ut. Och till syvende och sist så är det ytterst liksom Gud som förlåter och försonar. Men jag tror det är jätteviktigt att vi också ser varandra och varandras roll vi har att fylla i att försöka gestalta hur ett kristet liv ser ut. Och jag tänkte avsluta så här, eller gå in för landning, och nu hade jag egentligen tänkt att ha med mig en bok här. Den ligger hemma, insåg jag på cykelturen hit, så nu har jag inte en bok här. Men det var så roligt, för att strax innan sommaren, innan jag skulle åka hem, så i bokhyllan som är här ute i ett av våra kapprum, som jag inte har koll på hur många som besöker, men jag brukar titta i den ibland, då hittade jag en bok av två skarpa amerikanska teologer som heter Stanley Hauerwas och William Willimon. Och den har en ytterst storslagen titel. Den heter Sanningen om Gud. Men jag tror den är skriven lite med glimten i ögat. Men där skriver de, det är en ganska kort bok och den kommer komma tillbaka här vilken vecka som helst. Då kan man spana efter den ute i biblioteket där om man vill läsa den. Där skriver de om 10 Guds bud. Men i den boken så målar de också upp en, vad ska man säga, en liksom en vision och en bild av, ja, men okej, men hur ser liksom ett kristet liv ut? Hur ser en, vad är det att vara kristen i en gemenskap? Och det är stora ord de skriver. Men jag tänker att jag bar med mig det som ett sätt att, okej, kan vi på något sätt försöka i all ödmjukhet kanske ha det som någon form av vision för våra egna liv och församlingens liv. De skriver så här att en kristen gemenskap är en gemenskap som är ett vittnesbörd om att Gud inte har lämnat världen åt sitt öde. Det är en gemenskap där människor lever liv som, om det vore så att Gud inte fanns, skulle tyckas egendomliga och meningslösa. Det är en gemenskap som vittnar om att Gud är verksam här och nu. Och det fastnade i mig det här att vågar vi leva kanske lite egendomliga och konstiga liv som om Gud inte fanns skulle tyckas vara lite meningslösa. Och så blev det som att jag reflekterade över, ja, det är klart att för någon som inte tror, så när jag ber för mina vänner, för min familj, för sjuka eller för vad det nu kan vara, så kan ju det tyckas ytterst egendomligt och meningslöst. När vi som kyrkor engagerar oss för människor på andra sidan jorden eller i vårt närområde som ingen annan tycks bry sig om, då är det säkert många som tycker att det där är ju synnerligen egendomligt och meningslöst. Eller vad det nu än kan vara, så tänk, under sommaren så har jag tänkt att det kanske är så. Jag ska ha det som en liten kalibrering av mitt liv. Att ja, om någon annan utanför kyrkan tycker att det här är egendomligt och meningslöst, att då kanske det är ett gott tecken på att det kanske är något vettigt jag håller på med. Jag tänker att det kanske kan vara så. Och för er som är intresserade av hela resonemanget så kommer ju då boken inom någon vecka eller så vara där ute. Absolut, avslutningsvis så tänker jag att Saltarsalmen som vi läste, de orden bär. Visa mig den väg du vill jag ska gå. Och som den heliga Birgitta brukade ha som en bön: Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. Amen.